så ointressant att prata om mig själv och lägga energi och tid på det. Men jag heter i alla fall Johan. Är 41 år gammal. Bor i Salem. Har jobbat som pastor i över 15 år. 12 av dem i Botkyrka Pingst. Och nu är jag student. Jag läser personal, organisation och arbete på Stockholms universitet. Och i januari är jag klar med det. Och då kan jag titulera mig personalvetare. Exakt vad det innebär, det funderar jag fortfarande och försöker förstå vad det betyder. Men idag ska jag få predika utifrån Bibeln tillsammans med er. Jag tänker att vi börjar med att be till Jesus tillsammans. Herre, tack för att du är alltigenom god. Tack för att du vill gott för oss. Tack för att du säger att du, Jesus Kristus, sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss och önskar oss väl. Jesus, du vet precis hur våra liv ser ut. Du vet om vi tycker att det är väl eller inte. Men du Gud, du är ändå god. Herre, nu ber vi för den här stunden. Jesus, tack för att vi aldrig behöver be att du ska välsigna ditt ord, men vi får be att du ska välsigna oss. Vi som ska ta emot dig just nu, och att du skulle tala långt mycket mer än vad jag säger och vad jag formulerar mig, Herre. Låt det få drabba våra hjärtan den här förmiddagen. Amen. Amen. Jag kom på att jag glömde fråga Jakob hur lång tid jag ska predika. Så vi får se hur lång tid det blir, helt enkelt. Jag kommer tillbaka till en sak i mitt liv. Flera gånger. En ständig fascination av ord. Visst är det märkligt? Alltså, hur vi kombinerar de här 28 bokstäverna i olika ordningar kan få enorma konsekvenser för oss i våra liv. Bara beroende på hur man kastar runt dem. Jag älskar ord. Och på samma gång kan jag bli så otroligt trött på ord. Jag är ju student nu, och när man ska skriva ett arbete, det första man kollar är minimiantal ord. Och så anpassar man sig därefter. Och jag har lärt mig det här. Jag kan stretcha en mening som du kan få säga på tre ord, kan jag fylla tre rader med utan problem. Men det blir ju bara ord. Det blir ju inget innehåll i det. Men har du fått med om det någon gång? Att du får höra rätt ord i rätt läge, i rätt tid. Då vet du ju vad ordet kan få betyda. Det kan ju förändra allt. Det kan ju vända något som bara är tungt och svårt och mörkt till någonting helt annat. Och precis tvärtom. Att få höra fel ord i fel situation och fel person, ja, det kan ju förstöra allt. Det här har Bibeln pratat om länge. Det säger bland annat så här i kapitel 15 i Ordspråksboken och verserna 1. Mjukt svar stillar vrede. Hårda ord väcker harm. Och i vers 23 i samma kapitel står det: glad blir den som kan ge svar. Vad är bättre än ett ord i rättan tid? Ett rätt ord i rätt tid. Ja, det kan ju förändra allt. Men det märkliga med ord är ju att det som betyder allt i ett sammanhang från en person kan i nästa sammanhang betyda ingenting. Fast det är samma ord. Att få höra orden "jag älskar dig" kan ju förändra hela ens liv. Men om du är trött en morgon på väg till jobbet, till skolan, kliver på bussen och busschauffören spänner ögonen i dig och säger "du, jag älskar dig", då blir det bara märkligt istället. Samma ord. Tre ord, men betyder helt olika saker. I Ordspråksboken 1 i kapitel 18 och vers 21 står det att tungan har makt över död och liv. Den som brukar den får äta dess frukt. Alltså, våra ord får konsekvenser. Och du och jag säger ganska mycket på en dag. En undersökning som jag läste gissade eller uppskattade att vi säger ungefär 16 000 ord på en dag. En del av oss säger fler, En del av oss kanske säger färre. Men någonstans där. På 2 månader så blir det 1 miljon ord ungefär. 1 miljon ord är ganska mycket. Av alla de orden så har du jag sagt kanske saker som både hjälpt någon och som kanske förstört. Saker som byggt upp och saker som har rivit ner. En del av de orden är vi glada och tacksamma och kanske till och med stolta över att vi har sagt. Och några andra av de här orden ångrar vi liksom. Redan innan ljudvågorna har liksom nått fram så önskar vi att vi kunde greppa tag i dem och ta tillbaka dem. En del saker av det vi säger, av flera av de orden liksom, har vi försökt ladda med allting vi är och allting vi har för att koka ner till de här orden för att försöka fästa ord och förklara någonting. Och en del ord som vi har sagt, ja, de betyder ingenting. Vi har sagt dem, men vi vet inte om vi menar dem egentligen. Och det är de orden som vi säger, fast vi kanske tappat bort att vi faktiskt tror på dem eller att vi menar dem eller att de betyder någonting för oss. Det är de orden jag skulle vilja säga någonting om den här förmiddagen. Ord som inte betyder något eller som vi är osäkra på om de gör det. Men vi säger dem ändå. För ibland kan ju tron på Jesus hamna där. Ord som bara blir ord. Ord som någonstans har tappat sin mening eller som vi är osäkra på om det någonsin haft en mening för oss. Men vi säger dem. Men de är inte så mycket mer än ord. Fast det är ju rätt ord. De låter ju rätt. De sägs ju på rätt sätt, i rätt ordning, i rätt sammanhang. Det är ju rätta orden. Men de betyder kanske inte så mycket för oss längre. Det är bara just ord. Jag berättade en story för mina barn häromdagen. De skrattade högt. Och de bad mig berätta den för sina kompisar. Och de skrattade ännu högre andra och tredje gången jag berättade den. Sänk förväntningarna, för jag ska dela den nu. Men den förklarar kanske min poäng, vad jag försöker säga. Min mamma är från USA. Så jag har vuxit upp hemma med att hon pratade engelska med oss. Jag har en äldre syster och en yngre syster. Och det gjorde att jag var ganska bra på engelska när jag var liten. Och jag har en yngre syster och ju längre tid min mamma bor i Sverige, desto mer svenska börjar hon prata så hon lärde sig mer och mer. Och så att vi var lite bättre, jag och min äldre syster, än vår yngre syster var. Tyckte jag i alla fall. Och en gång så var vi i USA och hälsade på mina morföräldrar. De kan ingen svenska. Och till slut så tröttnade min lilla syster på att alla andra bara pratade på sätt som hon inte förstod. Eller hon ville också vara med. Så en kväll så går hon fram till min morfar. Jag kommer inte ihåg vad, om hon hade någonting i handen skulle visa för honom. Så hon går fram till honom där han sitter och sträcker fram det här och så säger hon: Hon vill också vara med. Hon hade lärt sig hur det lät, men det betyder ju ingenting. Och jag tror att ibland blir tron på Jesus sån också. När vi läser om Jesus liv så är hans största fighter, hur man nu vill uttrycka det, inte med folk som inte ville tro på honom eller inte höll med honom. Eller de som inte riktigt fick tron att gå ihop. Utan hans fighter var med ledarna för folket. Och på den här tiden så var religion inte undanskuffat, liksom, bara skulle vara en privatsak. Utan det var det som styrde, bestämde och som genomsyrade allt. Allt byggde på tron. Inte bara liksom att det fanns religiösa lagar och liksom statliga lagar, utan allt var allt ett. Och därför var de religiösa ledarna inte bara ledare för det som hade med religion att göra, utan för alltihop. Och det fanns olika grupperingar av ledare som hade olika tolkningar, olika betoningar och olika lösningar på hur man skulle tro och leva och tänka. Och en av de här grupperna hette fariseerna. Fariseerna var den största judiska grupperingen. Ungefär som det största politiska partiet. Och ordet farisé betyder ju separatist. Man såg sig själva som separerade från allt det andra. Alltså att vi är lite bättre. Därför har vi separerat oss från er som är sämre. Ungefär så såg man på sig själva. För fariséerna så var beteendet och att följa lagar, det var det viktigaste. Det styrde allt. Inte bara att du ska liksom ha koll på det, utan du ska lära dig alla lagar utan till. 613 lagar hade man. Och då kanske du säger 613, det klarar jag av innan frukost. Inga problem. Och det tänkte fariséerna också. 613 lagar, det klarar vi. Vi gör det svårt. Så man la till massa tilläggslagar till de här 613 lagarna. För att det fanns ju massa saker som lagarna inte var tillräckligt tydliga om, tyckte man. Ett av de exemplen var att man skulle hålla sabbaten helig. När Gud skapar jorden så gör han det på 6 dagar och den 7:e dagen så vilar han. Därför sätter Gud en rytm för oss att den 7:e dagen ska du göra som jag gjorde, du ska vila. Men då tänkte fariséerna, vila? Nej, det är för diffust. Vi måste göra det tydligt. Vi måste göra det svårt. När de tänker vila, ja, vad betyder det? Jo, ungefär att om du går längre än 1 kilometer den här dagen, det stod inte i lagen utan det lade man till. Går du längre än 1 kilometer, då har du misslyckats. Om du gör upp en eld på sabbaten, då har du syndat och Gud kommer straffa dig. Om ditt djur ramlar ner i en brunn, låt det ligga till nästa dag. Och så vidare och så vidare. Man gjorde massa tillägg till det här som gjorde att det blev fanatiskt och överdrivet. Och man missade hela poängen och grunden för vad man höll på med. Men det lät rätt. Det såg ju rätt ut. Det var ju rätt ord. Men man hade lärt sig ett beteende. Någonting som var inövat och inlärt. Någonting som handlade om utsidan där allting skulle verka och ge ett sken av att vara tillrättalagt och lyckat. Jesus säger så här om dem eller till dem i Matteus 23 och vers 27. Han säger, ve er skriftlärare och fariseer, era hycklare. Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Jag vet inte om du blir kallad en vitkalkad grav någon gång. Det är inte positivt. Det är inte jätteschysst. Men vad är Jesus poäng? Vad är problemet? Är det fel liksom att ha ett ordnat liv? Är det fel att liksom leva sitt liv utifrån en viss uppsättning, regler och ramar? Nej, jag tror inte alls det är det Jesus pratar om. För att han kallar ju lagen, alltså deras bibel, för god till och med. Men det han vänder sig om är, eller det han vänder sig emot, är det han har sagt innan i Matteus 23, i vers 13. När han säger igen, ve er skriftlärare och fariseer, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in. I Markus kapitel 7 så pratar han också om fariséerna och säger så här i vers 13. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom regel som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Någonstans så hade orden, så hade beteendet blivit viktigare än själva tron. Att det skulle se rätt ut och låta rätt och uppfattas som rätt, det blev det viktiga. Sen hur det såg ut på insidan, ja, det spelade ingen roll. Orden blev viktigare än tron. Och så blev de en tyngd, ett ok som lades på folket. Det yttre blev det centrala. Att ha koll på allt. Lära sig rätt ord. I rätt ordning. Det skulle låta rätt. Jesus säger så här, Jesus citerar det Gud säger i Jesaja 29, vers 13. Herren har sagt, detta folk kommer nära sig nära mig med sin mun och äras mig med sina läppar, men håller sina hjärtan långt ifrån mig. Om orden du och jag säger bara i det här sammanhanget, eller om tron bara blir det inlärda eller det inövade, eller bara det som låter tillräckligt både andligt och kristet utan att hjärtat är med, utan att det kopplar ihop med någonting som finns på våran insida, ja, då missar vi någonting. Fina på utsidan, men döda och meningslösa. Orden kan till och med ibland bli, om man drar till sin spets, nästan viktigare än vad orden beskriver och står för. Där orden blir viktigare än själva tron. När allt det här bara blir en tradition vi uppehåller utan att låta det gå djupare i oss, ja, då missar vi någonting. Kanske missar vi allt. Och hör mig rätt. Det här, jag älskar det här. Jag älskar kyrka. Varje gång vi möts på det här sättet eller på andra liknande sätt och fira gudstjänst, oavsett om vi liksom känner att dagsformen är bra eller dålig eller hur många vi är i rummet eller hur det låter och allt så här. Varje gång vi möts så är det här en proklamation av vem Jesus Kristus är. Det gör någonting med oss och runt oss och allt det här. Ibland, jag är inte emot traditioner eller ens att vi ber eller säger samma ord eller sjunger samma sånger eller ber samma böner eller fraser vecka ut och vecka in. Det är inte alls det som är poängen. Men när vi har lärt oss saker som tappat sin eller kanske aldrig ens haft någon djupare betydelse för oss, ja, då missar vi poängen. Kanske missar vi allt. När Jesus gick runt och undervisade, då står det att folket, de häpnade. De som hörde honom förvånades och överväldigades av hans ord. Men om du läser vad Jesus säger så är det många gånger, ibland säger han det saker som folk aldrig har hört. Men ganska många gånger så säger han ju saker som de redan hade hört. Då han hade samma bibel som de laglärda och fariseerna. Han sa samma ord. Men det fanns någonting annat i det. Det beskrivs att det var inga tomma ord, utan de hade makt och auktoritet. På samma gång som orden inte får bli det viktiga för oss, så säger Jesus själv att orden är jätteviktiga. Jesus vill att vi ska använda våra ord. Att sätta ord på saker. Varje gång Jesus möter en människa så ber han dem sätta ord på deras behov. Sätta ord på deras innersta längtan. Vad deras hjärta säger mer än vad deras mun kunde formulera. När det var alldeles uppenbart vad behovet var, så frågar Jesus ändå. Vid ett tillfälle när Jesus är på väg ut ur staden Jeriko, så blir det en stor uppståndelse. Massa människor får höra talas om Jesus här. Nu har de chansen att få se honom och komma nära honom. Och mitt i den här folksamlingen så är det en blind man som får höra att Jesus är på väg genom, eller han är på väg därifrån. Och han ropar efter Jesus. Han ropar: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och efter en stund och efter en del kaos så för man fram den här mannen till Jesus. Det var massa folk där. Alla eller många hade säkert hört talas om att Jesus, eller till och med sett Jesus, göra de som var blinda så att de kunde se, eller göra de som var sjuka friska. Så det fanns en uppskruvad förväntan där och då. Men vad säger Jesus till den här mannen? Han säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Hade jag varit lärjunge där och då hade jag ju, men Jesus, är det inte uppenbart? Behöver du få en förklaring för det här? Det förstår du väl själv, Jesus. Gör så han kan se. Men Jesus är ute efter någonting djupare. Som kanske till och med var viktigare än hans syn där och då. Sätt ord på det du längtar efter. Inte bara de där inövade, tomma orden som vi kanske säger på slentrian, men som, ja, vi ibland undrar om vi ens menar. Sätt ord på det du längtar efter. För det är ju inte orden i sig som kommer göra någonting, tror jag. Utan det är när de får betyda någonting. När vi menar dem med vårt innersta, så de faktiskt kan få konsekvenser för våra liv. Jesus hjälper oss att förstå när han säger i Matteus 6. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Ibland så kanske vi hamnar i att bönen blir någon slags formel, nästan som en magisk ramsa som vi tänker att om jag bara säger rätt ord i rätt ordning som jag har lärt mig, om jag bara säger orden som låter finast eller jag filar på de bästa formuleringarna, då kanske Gud hör mig. Eller om jag ber till ett länge eller till ett långa böner, om jag bara har de rätta orden. Samtidigt som orden inte alls är oviktiga, så tror jag att Jesus är ute efter någonting annat. Någonting bortom allt det där. En tro bortom orden. Jesus hade en lärjunge som hette Petrus. Av de 12 närmsta lärjungarna så hade Jesus 3 i en liten inärmre inre krets. Så Petrus var en av dem i den innersta kretsen. De som Jesus förtrodde lite mer åt än de övriga lärjungarna. Och Jesus hade vid ett tillfälle börjat prata om att snart skulle allting bli annorlunda. Snart skulle alla lärjungar överge honom och det skulle sluta med att Jesus själv dör. Och Petrus är ganska snabb på pepptaket där. Han säger till Jesus, Jesus, du ska visst inte dö. Och om än alla andra överger dig så kommer jag aldrig att göra det. Jag kommer aldrig att förneka dig. Om du är van vid att gå i kyrkan eller läsa din bibel så kanske du vet och kommer ihåg vad som händer. De där stora orden, ja, det blev inte riktigt så. Även om man kanske menar dem där och då, så blev det tvärtom. Han gjorde det som han så högtidligt, så högljutt hade lovat att han aldrig skulle göra. Han som kanske tyckte att han var lite bättre än de andra och skulle absolut inte göra som dem, för att jag, Jesus, du och jag, I got your back. Men när det blir skarpt läge så flydde han. När soldaterna kommer för att tillfångata Jesus så var inte orden så tunga och så stora längre. De fängslade och förde bort Jesus och så läser jag att Petrus följer efter men fast på håll för att själv inte bli tillfångatagen. Och så läser vi om när Petrus sitter utanför den här borgen som han har fört Jesus till. Så kommer det fram en person som också är där och ställer en fråga till honom. Och säger, men Petrus, var inte du en av dem som följde Jesus? Nej. Så fortsätter en annan att, men jo, vi har ju sett dig med honom. Nej. Svarar Petrus. Och så är det en till som bara, men du skärp dig, vi vet ju, vi har ju sett dig, du har ju gått med honom i 3 år. Och så svarar Petrus, jag svär att jag känner inte den mannen. Och så läser vi att när han säger de orden så har de fört ut Jesus ur borgen. Och när orden har avslutats så möter Petrus Jesus blick. Precis när han har gjort det som han med de största orden har lovat att aldrig skulle hända. Då ser Jesus honom. Och det står att Petrus går bort och grät bittert. Om vi hoppar fram några dagar så har Jesus dött. Man har också uppstått. Och så har han mött sina lärjungar vid ett tillfälle. Och så möter han dem igen, så stannar han dem vid en sjö som heter Tiberias. Så är det som att Jesus tar Petrus lite åt sidan och har det där snacket. Så vet, ibland hänger det i luften. Och nu händer det. Så läser vi om deras samtal i Johannes 21 från vers 15. Jesus säger: Simon, Johannes son, som Petrus också kallades, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Här är det liksom som att Petrus, han har ingenting mer att säga. Orden är slut. Han svarar ungefär att: Jesus, du vet redan det här. Du vet vad jag sa innan och du vet hur bra det lät, men du vet också hur det blev. Jesus, du vet att jag inte alls levde upp till det som jag hade lovat dig. Du vet hur det gick. Du vet hur jag mådde då och du vet hur jag mår nu. Jesus, vad vill jag att jag ska säga? Du vet ju allt. Och Jesus svarar inte Petrus med någon anklagelse. Eller att liksom ta fram en lista med: ja, Petrus, du sa det här, men nu... Jesus möter honom med någonting annat. Inte med att han är diskvalificerad eller misslyckad eller att det är över. Utan i Johannes kapitel 21 och vers 19 så avslutas hela deras konversation med uppmaningen från Jesus när han säger: följ mig. Följ mig. Det är min bön idag att du och jag skulle få uppleva att tron på Jesus håller bortom våra ord. Bortom de fina, inte dåliga, men kanske ibland tomma orden som du och jag säger, som du och jag hör. Tron som inte är beroende av rätt formulerade meningar i rätt tid och rätt plats, utan att Jesus är aldrig längre bort än en suck. Är det allt du kan få ur dig i den här förmiddagen, ja, då räcker det för Jesus. Någonstans där hjärtat får koppla ihop med det som kanske inte ens går att sätta ord på, men som du upplever här och nu, och att du skulle få uppleva att det håller ändå. För tron bygger ju inte på orden, utan på Jesus själv. Inte på oss eller vår förståelse eller vår förmåga att formulera oss kring det. Utan det är någonting djupare än så. När vi kommer till Jesus med våra liv så tar han emot oss. Som det ser ut, som det är, precis där vi är. Vi behöver aldrig låtsas inför honom. Vi behöver aldrig förställa oss och göra det sämre eller bättre än vad det är. Och jag tror att det finns saker, jag vet att det finns saker i ditt och mitt liv som vi kanske aldrig har satt ord på. Saker som vi kanske är rädda att säga till Gud, för vi vet inte hur Gud kommer reagera, tänker vi. Så vi säger ingenting. Jag tror att du finns här idag som är där, att du känner att ja, men orden, de har tagit slut. Du har kanske tröttnat på dem eller du kanske inte orkar säga dem. Precis där du är. Precis med de orden du lyckas få ur dig. Om det så är en suck så möter Jesus dig där. Där hjärtat får säga mer än våra kloka och snygga formuleringar. Att vi som på Petrus bara får säga till Jesus: du vet ju allt. Sen tror jag att du finns här idag också som är ganska trött på orden. som det är någonting som skaver i dig när du lyssnar kanske på mig eller när du är i kyrkan och hör det vi säger eller sjunger. Och du vet själv att du kan alla de här rätta orden. Du kan alla de här andliga och kristna orden. Men du känner att de på något sätt börjar tappa sin kraft. Min bön är idag att du skulle få uppleva det som Petrus säger i det som Paulus säger i sitt brev till församlingen i Korinth, att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Sen tror jag att du säkert finns här idag som också bär på en besvikelse runt dina egna ord som inte höll. Min bön är att du skulle få uppleva att Jesus möter inte med fördömelse utan med samma utsträckta hand och samma ord som han tog emot Petrus med. Följ mig. Utan att du är diskvalificerad, utan att du kanske inte kan formulera det med rätt ord, så säger Jesus, följ mig. Och att du skulle få uppleva hur tron håller bortom orden. Att det får gå djupare än det. Låtsasteamet kan komma upp och vi ska fortsätta att tillbe Jesus tillsammans.